Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Hör så Herrens ord i dagens gammaltestamentliga läsning för den fjärde söndagen i advent. Så lyder Herrens ord genom profeten Jesaja i det 40:e kapitlet och från den första versen. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut. Att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen: bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas, ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras, alla människor ska tillsammans se den, ty Herrens mun har talat. Hör någon säger: predika, och en annan svarar: vad ska jag predika? Allt kött är gräs, och all dess härlighet är som blomster på marken. Gräs torkar, blomster vissnar när Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vet ni vad det är som är bra med Guds ord? Och det är att det är Guds ord. Människors ord kan vara bra ibland, kan också vara bra ibland. Men om vi tar det här med framtiden, så kan en människa säga hur det skulle kunna bli, kanske. Eller så kan en människa göra en prognos: det kan bli på det här eller det här, eller kanske det här sättet. Men människors ord kan bara bli gissningar. Det kan lika gärna bli på ett helt annat sätt. Helt annorlunda är det med Guds ord. När Gud talar så ser han samtidigt rakt in i framtiden. Han vet exakt vad som ska hända redan innan det inträffat. Dagens text är fantastiskt på många sätt. Men tänk bara på detta, att när Gud talar genom profeten Jesaja så är det ungefär 700 år före vår tidräkning. Gud talar genom profeten om en tid ungefär 100 år efteråt, efter hans död, när Juda nation förs i fångenskap i Babylon, därför att folket hade levt i olydnad och avgudad yrkan. På första 39 kapitlen i Jesajas bok så talar Gud dom över det olydiga Guds folket. Men när vi kommer fram till dagens text, i det 40:e kapitlet, så byts plötsligt tonen ut. Gud förutsåg inte bara att folket skulle straffas 100 år senare. Han förutsåg också att straffet skulle leda till förkrosselse, till förödmjukelse, till en tid då folket skulle ligga i stoftet inför Guds heliga vrede. Och därför skickar Gud en profet, profeten Jesaja, med ord som kunde läsas under den babyloniska fångenskapen och efter att de har återvänt från den 70-åriga fångenskapen. Ord av tröst. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Orden handlar inte bara om den tröst det innebar för dem att få återvända från fångenskapen, återvända hem till sitt land, att få bygga upp templet igen och slå upp sina bopålar. Orden handlar framförallt om den yttersta trösten. I dagens text lär vi oss Guds tröst handlar om försoning. Guds tröst behöver förberedas. Och för det tredje, Guds tröst är att hans ord förblir. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljudligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Det var detta som de behövde höra när de bar sina bojor i Babylon och när de hade återvänt till ett ödelagt land. Då behövde inte en profet som hytte med fingret och skrek: vad var det jag sa? Den människa som har ont för att skulden skrämmer henne, som känner smärta för att synden känns alldeles för tung att bära, den som inte går med ett upplyft huvud utan stirrar i backen och inte törs höja blicken mot Gud för att man skäms, för att man känner sig smutsig, oren, usel, ska inte höra ytterligare påbud. Han eller hon behöver Guds tröst. Samhället erbjuder, vet ni, olika tröstnappar. Du inbillar dig bara att det där är synd. Alla gör sånt där. Du är inte olik andra människor. Alla människor har samma problem. Men det är ingen tröst. Det är ett livsfarligt gift. När det gör ont i samvetet så ska man inte försöka fila av udden. Samvetet är ju Guds röst. Och lyssnar jag inte på hans röst genom lagen, så kommer jag inte heller att lyssna på hans röst genom evangelium. Andra tröstar sig med tidsfördriv, med alkohol och droger, med tillfälliga lösningar för att ge en tillfällig lycka. Men sådana lösningar är inte heller någon tröst. Man lindrar bara symptomen utan att ta bort själva problemet. För problemet sitter inte i känslan, utan i hjärtat och i samvetet. Det är ju ungefär som att klistra plåster över ett djupt infekterat sår. Såret finns kvar under alla plåster, eller hur? Eller det är ungefär som att ge värkmedicin till en människa som har cancer. Värken kanske försvinner en stund, men problemet finns ju kvar. Det måste ju tas bort. Ska vi någonsin bli tröstade, komma till rätta med vad som plågar vårt samvete, så måste vi lyssna till hur Gud tröstar. Och det gör han idag genom profeten Jesaja. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Den människa som plågas av sin synd och tanken på Guds straff, hon suckar djupt. Och det hebreiska ordet för att trösta är här samma ord för att andas djupt eller sucka. Som om Guds profet uppmanas att ändra sin röst efter den plågade. Den som tröstar, han står inte ovanför och säger någonting hurtfriskt. Han ändrar sin röst. Han sätter sig på knä hos den som gråter och talar milt. Sån är vår Gud. Han säger att vedermödan är slut, att missgärningen är försonad. Och man kan tycka att den inte är det, Jesaja profeterar. Men i Guds ögon var det som hände 700 år senare redan giltigt i det gamla förbundet. Gud ser i ett evigt nu. De som var gamla testamentets rättfärdiga och heliga var rättfärdiga i kraft av Kristi blod, Kristi kors, innan han vandrat lidandets väg. Men hur kan han säga till dig och mig som plågas att vedermödan är slut? Vi plågas ju ännu, och vi bekymrar oss för vår ondska, våra onda ord, tankar och gärningar. Och det är verkligen sant att vår vedermöda är slut, vare sig vi tror det eller ej. När vi gjort fel inför Guds lag så blir vi nedslagna, och djävulen inbillar oss att vi inte får lyfta upp vår blick förrän vi har gjort någonting som kan kompensera för det onda som skiljer oss ifrån honom. Men just för att vi tänker så lagiskt, så måste Gud sända oss profeten som talar om för oss att vedermödan verkligen är slut. Missgärningen är försonad. Jesus gjorde det du och jag inte kunde. Vi blev frestade och vi föll. Kristus blev frestad, men han föll inte utan var lydig. Vi har brytit mot alla lagens bud. Kristus bröt aldrig något av budorden utan var fullkomligt lydig under Guds vilja. Och skriften lär oss att alla som håller sig till, förtröstar på, litar på Kristus får tillgodoräkna sig, tillägna sig och äga hans rättfärdighet och hans lydnad för lagen. Hans rättfärdighet och hans lydnad får vi äga som vår egen. Han är vår ställföreträdare inför Gud. Så skulle de många, säger skriften, stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Gud skådar in i en för profeten avlägsen framtid då all missgärning är försonad och vi har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla våra synder. Guds helighet förändras inte av vår synd. Han är fortfarande den helige som vedergäller synd. Han står där med domens gissel, med den dödande domen som han uttalade redan i Edens lustgård till den första människan: den dag du äter därav ska du döden dö. Men någonting nytt har kommit in i bilden. Kristus, Guds evige son, ställer sig mellan Guds helighet och människans synd, ett syndigt människosläkte. Allt som vi förtjänade faller över honom, hans sönderpiskade rygg, törnekransen över hans panna, hans genomborrade händer, hans ord på korset: det är fullbordat, vittnar om och talar ljuvligt om att den Gud som straffar är också den Gud som frälsar. Den Gud som själv stiger ner för att ta mänsklighetens straff på sig i vårt ställe. Denne vår älskade Gud som uppmuntrar Jesaja att trösta och tala ljuvligt till Jerusalem talar en annan profet om, profeten Mika, med orden: vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse, Du skall kasta alla deras synder i havets djup. Detta är sann tröst för plågade själar och samveten. Det finns förlåtelse, det finns försoning och upprättelse. Det finns nåd. Din vedermöda är slut, är över. Du behöver inte längre gå med nedböjd huvud och släpa fötterna efter dig. Du behöver inte längre sucka. Gud har förlåtit oss, lika sant som Kristi blod rann nerför korsets stam. Lika säkert som han stod upp ur graven är du rättfärdig. Vi inbillar oss ständigt att problemet ligger hos Gud, att han inte vill eller kan förlåta. Men problemet ligger hos oss, att vi inte vågar tro och lita på det han säger till oss i sitt ord. Det finns så många hinder och murar i våra hjärtan, och därför måste vägen beredas. En röst ropar i öknen: bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas, ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir till slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras, alla människor ska tillsammans se den. Profeten, han ser ingen gestalt eller hör ett namn, men han hör en röst, och den kommer från öknen. Och över 700 år sedan så ljuder den rösten i öknen. Ni vet vem det är? Johannes döparen predikar i öknen. Jag är, säger han i dagens evangelietext, rösten som ropar i öknen: gör vägen rak för Herren. Johannes döparen omtalas av profeten liksom så mycket annat långt i förväg. Han skulle bereda väg, precis som man i forna tider beredde väg för en mäktig kung som skulle dra fram. Då gick ett påbud ut: bered väg för kungen. Och så la man en väg, man röjde sten och jämnade igen alla ojämnheter. Det är inte vem som helst som döparen ska bereda väg för. Gud själv skulle komma till sitt folk. Han säger: Herrens härlighet ska uppenbaras, alla människor ska tillsammans se den. Och när Guds tid var inne, Kristus, Guds evige son, stiger ner. Han blev en av oss, ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Kristus, Guds son, har kommit till oss, Immanuel, han som är Gud med oss. Och det är detta som vi firar varje jul. Gud har kommit till oss. Det är detta som vi ska fira i våra hjärtan varje dag och varje stund. Vi förmådde inte komma till Gud, men Gud kom till oss. Och när han kom så bringade han med sig full försoning, dubbelt igen för alla våra synder, total förlåtelse. Detta räcker. Vad Kristus har gjort för alla människor får fritt och för intet tas emot av var och en som tror. Vår församling, vet ni, får ibland kontakt med människor som vill samtala, och det händer ibland att jag gör ett hembesök. Jag hittar inte så bra i Stockholm, så jag brukar ta med mig en karta och försöka leta mig fram bland alla gator. Men ibland så räcker det inte ens det, för att mitt lokalsinne är ju, som ni kanske vet, inte så bra. Så en gång så stod jag med kartan i hand och så frågade en man: var ligger den här gatan? Han log lite och så svarade han: du står på den. Är det inte så det är med Guds nåd? Vi letar efter den och vi försöker finna den, för att den känns så långt borta. Så kommer Gud till oss och så knackar han oss på ryggen och säger till oss: du står mitt i den. Kristus dog för dig. Dina synder är förlåtna. Och hur kan du veta det? Se på din karta. Se Bibeln. Ordet är det nära i din mun. Och i ditt hjärta trons ord som vi predikar. När marken behövde beredas, så handlade det inte om att Guds nåd är långt borta från någon av oss, utan om att vi i vårt sinne är långt borta från honom, från Guds nåd. Bred väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas, ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slät mark. När profeten Natan berättar historien om den rike skamlöse mannen som lurade till sig en fattig mans enda lamm, och när David säger: den man som gjort detta förtjänar döden, och när Natan svarar honom: den mannen är du, och syftar på hur kung David hade lurat till sig Urias hustru Batseba, så beredde Gud marken i hans hjärta, i Davids hjärta, så att han kom till insikt om sin synd och utbrister: jag har syndat mot Herren. Kristus beredde mark för den samaritiska kvinnans själ när han sa till henne: fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Kristus beredde marken i Nikodemus hjärta när han sa till honom: det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Ingen kan komma in i Guds rike som inte blir född på nytt. Det vill säga, om du tror att du på egen hand ska komma in i Guds rike, inse att det är omöjligt. Petrus beredde marken i judarnas hjärta när han på pingstdagen rakt på sak sa till dem: denne Jesus som ni korsfäste. Gud beredde verkligen hjärtat för dessa människor. Det står att när de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? David, den samaritiska kvinnan, Nikodemus och judarna behövde väckas ur syndens sömn. Så är det också ibland med oss. När Gud knackar på och oroar oss, så ska vi inte skjuta det ifrån oss. Han bereder mark när han visar oss att vi inte är så där förträffliga som vi trodde att vi var. När vi plötsligt ser hur eländigt vi har uppfört oss. Vi har inte älskat Gud och vår nästa som vi borde. Vi har inte satt honom först i våra liv. Vi har inte helgat hans namn i ord, tankar och gärningar. Vi har inte hållit hans ord högt och prioriterat det i vår vardag. Vi har inte varit lydiga våra föräldrar eller överordnade. Vi har kanske ljugit eller trånat efter någon annans egendom. Vi har kanske åtrått någon som vi inte är gift med, och så vidare och så vidare. När vi vet att vi gör sådana fel, så ska vi inte skjuta det ifrån oss, utan ta med det i vår syndabekännelse inför Gud och ångra det. Men när den onde kommer till oss och säger att detta gör att du inte kan kallas ett Guds barn, då ska vi inte låta lagen stiga upp i våra samveten. För i våra samveten ska Kristus alena härska. Där ska bara Kristus härska, i samvetet. När vi ångrar våra synder, så får vi också fly till Kristus Jesus, vår frälsare. Håll oss till hans nåd och förlåtelse genom evangelium i ord och sakrament. När vi tänker på hur bräckliga vi är, hur snabbt vi tvivlar på vårt barnaskap hos Gud, så är det viktigt att påminna oss om att även om vi är bräckliga, så är Guds ord och löfte inte bräckligt eller svagt. Hör någon säger predika, och en annan svarar, vad ska jag predika? Allt kött är gräs, och all dess härlighet är som blomster på marken. Gräs torkar, blomster vissnar när Herrens ande blåser på det. Men folket är gräs. Gräs torkar bort, blomster vissnar. Men Guds ord förblir i evighet. Babylon var en av världens mäktigaste städer. Det hade ståtliga murar och hyste världens största konstskatter. En av världens 7 underverk, vet ni. De hängande trädgårdarna, de fanns i Babylon. De trodde att de inte kunde besegras, och därför hade de inte ens satt ut vakter vid murarna. Men Gud hade sagt, gräs torkar, blomster vissnar när Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Hur mäktiga de än var, så hade Gud bestämt deras tid. Och när han blåste på dem, så föll de. När deras ledare drack sig fulla i palatsen, så tog sig den persiska armén in genom att ro motströms uppför Eufrates, och tog sig in under murarna och besegrade Babylon på en enda dag. Gräs torkade bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet.